Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Jag minns för 4 år sedan när jag satt i ett möte precis innan jag skulle lansera Framgångspodden, och de frågade mig: du, hur många lyssnare tror du att du får nu första månaden? Och jag satt här och jag funderade så här på, nej men hur många vänner har jag på Facebook? Och jag hade då runt 1000 stycken, och då tänkte jag att nej men det måste vara en 20% av dem kanske som lyssnar, så 200 lyssningar var mitt svar på det. Första månaden så fick vi 76 000 lyssningar. Och idag, 4 år senare, så har den över 3 miljoner lyssningar varje månad. Och nu är det avsnitt 300. Tiden bara har flugit iväg och det har varit en jäkla häftig resa. Och jag lanserade podden för att jag ville lära mig själv av gästerna. Och är det någonting som jag har känt hela tiden att jag är och jag aldrig tummar på, det är att jag är en lyssnare som fått den häftiga möjligheten att ställa frågor. Men jag är också en lyssnare och jag är också ett fan av att lära mig, att förbättra mig, att göra mig till en lite bättre version hela tiden. Och det var de måtten som jag gick in med när Framgångspodden för 4 år sedan lanserades. Att jag vill lära mig av de gästerna som är här och ställa de frågorna som jag själv undrar och jag hoppas andra undrar. För jag vill göra det så bra som möjligt för gästen som har tagit sig tid och de få lyssnarna, kanske 20% av dem jag har på Facebook, 200 stycken som jag kanske skulle ha. Så att jag nu vill jag verkligen tacka dig av hela mitt hjärta att du har lyssnat på den här, du som lyssnar på den, du som har följt med under hela den här resan och sett mig som person förändras och fått andra värderingar, fått annat tänk och blivit som vi allihopa, en annan person. Så stort, stort tack för att du lyssnar. Du har varit med det värmer i hela mitt hjärta. Så ja, jag vill helt enkelt bara tacka för allt. Stort, stort tack. Nu kör vi igång med avsnitt nummer 300.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Avsnitt nummer 300 går till ingen mindre än Magnus Helgesson, superentreprenören som startade sitt första företag redan när han var 12 år gammal. Vid 21 så nådde han sitt mål att bli miljonär, men var olyckligare än någonsin. I podden får ni höra om de sex mänskliga behoven som hjälpte honom att finna lyckan igen och för första gången i livet nå framgång på riktigt. När Magnus var 23 öppnade han sin första restaurang och succén blev verkligen helt extrem och Harrys-kedjan föddes. Sedan dess har Magnus öppnat 46 restauranger i Sverige och 2 i Thailand och kedjan omsatte över 700 miljoner. Magnus är en av få som har varit riktigt nära vän med Tony Robbins som är en stor idol för mig. Och tillsammans har de ju rest runt över hela världen och Magnus har föreläst för många av hans Tonys absolut viktigaste kunder och lärt ut en sak som jag tycker var svinhäftig. Och det är hur man bygger en affärsplan på en sida. Idag är Magnus en av Sveriges mest bokade och hyllade föreläsare. För er som är intresserad av den här superaffärsplanen på en sida så kan ni ladda ner en kostnadsfri mall om ni prenumererar på Framgångspoddens nyhetsbrev som ni hittar på framgangspodden.se eller så lägger jag ut den på min LinkedIn också i Framgångspodden VIP. På Facebook. Så ni hittar den på Framgångspodden, vi på Facebook, på LinkedIn eller i nyhetsbrevet. Nu kör vi igång med ett helt magiskt avsnitt med ingen mindre än Magnus Helgesson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Magnus Helgesson.
Åh, stort tack och jag känner mig varmt välkommen. Jag fick massa kramar när jag kom in här idag.
Ja, det var ju ett stort kramkalas faktiskt.
Ja, helt galet. Kändes som tiden tillbaka på Lilla Bommen i Göteborg för 12 år sedan. När ingen tog i hand utan alla gav varandra en kram när man kom till jobbet på morgonen.
Ja, men du skiner ju. Vad fin utstrålning du har, måste jag säga.
Tack så mycket.
Är du mest glad?
Ja, det skulle jag säga att jag är.
Är det ett medvetet val eller har du alltid varit glad?
Nej, men valet är medvetet. Och det kan man säga att det bestämmer man varje dag när man går upp på morgonen. Vilken attityd man har och vad man sätter till det. Och kan man sätta tacksamhet till att man vaknar på morgonen och är frisk som jag är i mitt fall, så blir man glad.
Du har ju en morgonrutin.
Ja, det stämmer.
Kan du inte berätta lite grann om den?
Vill du veta bakgrunden eller vill du veta dagens morgonrutin? Eller?
Ja, men du kan ju berätta morgonrutinen först och sen kan vi hoppa in på varför du har den. Och det som är så, jag tycker, jag får säga så, jag tycker att det är jätteroligt att ha det här. För att det är ju så mycket som... men vi kommer hoppa in på det sen, men du har ju bland annat skrivit en bok och intervjuat. Vad är det 500... 8 personer?
Ser du jäkla vad du läser på. Alltså. Ja, det stämmer. 508.
508 personer och intervjuat dem hur de blir framgångsrika med... Hur många frågor var det? 96 frågor. Och verkligen grottat in i det här. Så det är lite grann att man får träffa en framgångsguru här. Och grotta i massa framgång. Så det ska bli svinhäftigt. Och sen så något som jag också är intresserad av är morgonrutiner. Här är morgonrutinsguren, så det finns så mycket att hoppa in i.
Ja, man kan säga att det har ju inte varit hela livet. Men jag firade faktiskt morgonrutinen 1000 dagar i somras.
Wow!
Ja, och det betyder att jag har hållit morgonrutinen i 1000 dagar i rad enligt min plan. Och morgonrutinen är egentligen inte så märkvärdig. Utan den är så att jag går upp 5:50 på morgonen, springer 7,2 kilometer. Och sedan så sätter jag mig och mediterar i 39 grader i min jacuzzi i 14 minuter. minuter och sen är jag redo för dagen. Så enkel är morgonrutinen. Men det ger väldigt, väldigt mycket energi och kraft för vad ska hända under dagen och vad hände igår och hur ser jag på framtiden och är det någon speciell sak som jag behöver tänka på? Vad är viktigast just nu? Det har jag en återkommande fråga som kommer i min meditation.
Vad är viktigast just nu? För då sätter du dig i jacuzzin.
Ja. Yeah.
Och sen ställer du ett gäng frågor. Eller hur börjar du tanken? Du går ner där med ett par härliga badbrallor, antar jag. Är du naken?
Naken.
Naken är du. Vad tänker du direkt när du sätter dig?
Ofta så tänker jag att belöningen kommer när jag har stranden hem. Så att jag har valt ut, min rutin började ju inte riktigt så här, utan den började med att springa en mil om dagen i 176 dagar utifrån att jag inte hade tränat på väldigt många år, och det kanske vi kommer till sen. Men det skulle tydligen bli skönt och det skulle bli bra, men det blev det inte alls. Så jag valde att ändra på rutinen och välja den vackraste rundan som fanns. Och då blev den 7,2 kilometer och stranden hem. Och belöningen blev 39 grader i jacuzzin och meditation då.
Men meditation, vad gör du då för något? Vad tänker du på?
Då går jag in och tänker, vad är jag någonstans nu? Och det kan vara så att jag flyger ut och hamnar långt ut i universum och tillbaka igen. Men jag går igenom, vad är jag någonstans? Vart är vi på väg? Och så kommer hela det här med familjen in, och så kommer det här med vännerna in, och det som verkligen är viktigt, det här med relationer som jag vet vi har pratat om tidigare, och jag har lyssnat på podden när man har pratat om vad är det viktiga egentligen? Det är relationer. Det är där det hamnar. Så, och då tänker jag igenom olika sorters relationer. Och sen kan jag tänka igenom om det är någon som behöver min hjälp. Det kommer ofta i meditationer. Kommer den här personen behöver din hjälp.
Spännande tanke.
Ja, och det kan vara personer som aldrig någonsin jag har träffat. Och helt plötsligt så 3 veckor senare så träffar jag dem. Så bara, där är han eller där är hon. Den eller den personen behöver min hjälp.
För den är inte alls egoistisk, den tanken. För man kan ju tänka så här, hur mår jag, vad behöver jag göra, vad behöver jag lära mig, vad ska jag göra bättre? Men att tänka att vem är det som behöver min hjälp, det är en helt annan tanke.
Ja, det är en helt annan tanke, och den skapar väldigt mycket. För att man tänker ju oftast att framgång är på ett visst sätt, men så är det på ett helt annat sätt. Och det gäller ju att gräva en djup och gjuta en djup grund om du vill bygga ett riktigt stort hus. Och då måste man samla på sig det som jag kallar för LQ, som är learning. Och jag brukar säga att det är alltid IQ som gör att man får sitt jobb. Ja. Det är EQ som gör att man får stanna kvar. Men det är faktiskt LQ som gör om man kan leverera världsklass eller inte.
Vad är LQ för något?
Learning. Så learning. Hur mycket jag är beredd att lära mig. Och i de där mötena med de här personerna som behöver hjälp, så lär man sig alltid någonting. Det är ofta så att jag tror i alla fall det. Jag har fått för mig att jag lär mig mer i den processen än vad jag hjälper den här personen.
Hur kommer det sig att du börjar med dina morgonrutiner?
Oj, det är en lång historia. Men jag jobbade i många år tillsammans med Kjell och Thomas Enhager. Och vi höll på mycket i mitt gamla bolag. Och vi tittar på hur ska vi kunna motivera våra medarbetare. Hur ska vi kunna hjälpa dem att göra personlig utveckling. Jag var i krögarbranschen och försöka lära en krögare någonting. Det är som att försöka valla katter, det går inte. Så vi var tvungna att skapa ledarskapsutbildningar. Och det höll vi på med i 7 års tid. När det gått 7 år, då frågar jag, all den här skiten som ni lär ut, var kommer den ifrån? Och liksom de skrattar ju bara, och så börjar de ju namedroppa lite, och det var ju liksom Robert Diltz, och det var Zig Ziglar, och det var Jim Rohn, och så kom det ett namn som hette Tony Robbins. Och jag hade aldrig hört namnet i hela mitt liv. Så jag bara, Tony Robbins, vem är det? Levde han på 1600-talet eller vem är det? Jag hade ingen aning. Och de skrattade lite grann. Och sen så fällde Thomas upp sin data och sa, nej, han föreläser i Singapore på torsdag. Då drar vi dit. Så jag, fan, vi drar dit. Om han kan det ni kan, då drar vi med en gång. Så Thomas sa, jag hockar på med en gång. Kjelle kunde inte, för han jobbade för Händelse Bauritz då, med ett stort projekt i New York. Så jag kidnappade 2 styrelseledamöter, min styrelse, och så drog vi till Singapore. Och jag trodde ju att det här skulle vara liksom en så här föreläsning med 200-300 pers. Kom in i en hockeyarena med 20 000 pers, helt galet, va? Och jag fattade ju absolut ingenting. Så i alla fall så det gick, han hade sitt intotal då, det var 5,5 timmar utan paus. Det var ju väldigt imponerande, och under de här 5,5 timmarna så hade jag fått lära mig en väldigt viktig sak i livet. Och det är att om man slutar med någonting som är dåligt för en och börjar med någonting som är bra, då kan man göra extremt stora förändringar. Och jag tänkte så här, vad ska jag sluta med som är så jädra bra? Och vid det tillfället så hade jag snusat i 17 år. Varje dag, varje natt. Jag hade 9 stockar snus med mig för att vara där i 4 dagar. Så jag bestämde mig för att sluta snusa. Och det gjorde jag 14 minuter senare. Och det är klart, om någon säger till mig idag, du får 1 miljon om du tar en prilla, så gör jag inte det. Och sedan så tänkte jag, vad ska jag börja med då? Ja, då blev det, ja, men jag kanske ska börja löpa, springa, du vet. Och då kom de där 176 dagarna då, och det blev inte kul. Men sen fortsatte rutinen, så att det har blivit en väldigt, väldigt bra sak. Och mitt under den här föreläsningen som han hade, då berättade han att man kunde gå med i någonting som heter Platina Partners. Så jag gick rakt till båset och jag bara skrev in mig. För jag tänkte, om jag kan lära mig det han kan, då kan jag hjälpa många människor. Och hjälper man många människor, då leder det till storhet. Så,
men kostar inte det typ 500 000 eller 1 miljon?
Ja, det kostar 250 000 kronor i medlemskap.
Men sen är det en massa kostnader runt om. Som
då får man ingenting. Man får en liten papperslapp där det står att man är medlem i Platina Partners. Så jag skrev in mig där i alla fall. Gick tillbaka och sa till gubbarna, jag skrev in mig. Och sa, du är inte klok, till och med du kan bli uppsägd, Magnus, för du är vd för det här bolaget. Ja, men skit i det, så jag har ju sänkt min lön med 20 000 i månaden, så blir det billigare för bolaget. Jag ska göra det här. Så 4 veckor senare så var jag på min första Platina Partner-träff.
Så du var bara stoppa här. Du var på några dagar sedan så hade du ingen aning om Tony Robbins. Och för er som inte vet vem Tony Robbins är, så det är, man kan väl säga att det är en av världens främsta, om inte världens främsta föreläsare just nu. Han har hållit på i många år.
I min mening är helt utan konkurrens. Alltså det är ingen som har hans storhet vad det gäller den delen.
Och han känner ju också men det är ju helt som du säger, det är helt start. Det är så här, men 20 000 personer, 5 000 personer, folk betalar så här, vad är det? Är det mellan 5-10 000 upp till 50 000 per biljett?
Ja, men så är det.
Och det omsätter så 50-60 miljoner på en session.
Ja, det gör han. Lätt gör han det.
Och sen plus alla mer försäljningar och allting.
Ja, ja.
Så, absolut. Och sen 2-3 dagars kurs omsätter så här.
Alltså merförsäljningen står för 80% av intäkterna.
Ja. Så här, över 100 miljoner på 2-3 dagar. Det är helt insane.
Och så skänker han bort 90% av alla intäkter. Det är ganska coolt. Jag har fått vara med han och göra det några gånger. Det har varit fantastiskt.
Så jäkla coolt. Men då var det, bara om man spolar tillbaka här lite grann. Typ en vecka innan det här hade du ingen aning om vem man är. Då åker dit, blir frälst.
Ja, det kan man nog lugnt säga.
Signa på en grej att du prisar 250 000 för att gå in i hans platina. Och då får du som sagt bara en papperslapp.
Ja.
Då får du inte mycket alls, för det kommer massa del extra kostnader.
Ja, så åker jag hem till och berättar att de då ska sänka min lön och grejer, och att de inte behöver säga upp mig, utan det här kommer vara kostnadseffektivt för företaget och sådär. Och sedan så kommer ju första Platina Partner-träffen. Och då är det ju liksom så jävla maxat. Så då är det ju max 100 personer som får vara med under 4 dygn. Och då plockar Tony in de bästa i världen på någonting. Och då var detta leadership i Mexiko. Och jag flög till Mexiko, och det var ju liksom en romarresa. För naturligtvis så bokade ju min ekonomiavdelning den billigaste resan som fanns till Mexiko. Så det var ju 28 timmar senare med 4 mellanlandningar från Sverige till Ryssland, till Finland, till Tjuttaheiti, och sen landar jag i Mexiko då. Kommer dit sent på natten, och jag tror att det är någon mening med allting, men då händer någonting väldigt, väldigt konstigt som jag tror att man är guidad på något sätt, va? Kommer dit sent på natten, utbildningen ska börja 7 på morgonen, går förbi baren och där sitter en kille och säger one tequila, och jag säger make that two. Och sen så går jag förbi och så går jag in på rummet och så sätter jag mig så här, är jag helt dum i huvudet? Jag dricker ju inte ens tequila. Varför säger jag make that two? Jag fattar ingenting. Och i det momentet så tar jag en bild på mig själv. Och jag har bilden liksom där jag tar en bild i spegeln. Och jag vet, vi jobbade med en grej som heter Don't Drink and Drive, som jag drog igång i Sverige för många år sedan. Och det klistermärket sitter på min gamla data och jag har bilden kvar. Och så sitter jag och tänker så här, men ska jag gå tillbaka borta igen, eller nej, men du är inte klok, du har betalat en massa pengar, du har dragit ner din lön för att gå en utbildning, och så säger du make that too. Så jag bara, nej, men det är ju pinsamt, tänk om han beställer 2 tequila och jag inte, och så träffas vi imorgon. Så jag smyger ut och kikar och det står 2 tequila på bardisken. Och det liksom, det blev att den här killen var speciell, det förstod jag. Han kom in med ett eget plan och han hade någon som tittade på honom, så att inte jag var någon skum gubbe och sådär, va. Men vi tog tequilan 10 minuter och sen så gick jag och la mig. Dagen efter på morgonen så börjar utbildningen, och det är ett konferensrum ungefär för 100 pers. Vi är 72 personer där. Några från de förmögnaste familjerna i världen, och några som jag känner igen, och några släkt till Barack Obama är där.
Wow.
Ja. Så utbildningen ska börja. Jag sätter mig längst bak, typ i svensk, så jag bara, jag sätter mig här. Jag har fått en perm, det står Magnus Helgesson på den, och det står Platina Partner, och jag är skitstolt. Och sen kommer Tony in, det är ett jävla liv i lokalen. Alla tjoar och kimmar och gapar och skriker, och så lugnar det ner sig och han tar micken. Och så säger han så här: Magnus from Sweden, where are you? Och jag bara, oh shit, jag sitter här längst bak upp med ha. Och så pekar han så här, kom. Och så pekar han var jag ska sitta. Jag ska sitta längst fram, en meter ifrån honom. Den som sitter jämte är Jeff Roberti, och det var killen i baren. Och han är en av grundarna till Platina Partner, och en av världens största på MLM. Så han tyckte att jag behövde lite stöttning och lite hjälp, en liten pojk från Sverige och sådär, va. Men där förändrades väldigt mycket, för det blev middag med Tony och Sedge och Scott, hans svåger, på kvällen tillsammans med Scott hemma hos dem i deras lilla speciella kondo som de hade då. Och väldigt mycket diskussioner, vem är jag och vad gör du och varför och alltihopa det här. Och så säger Tony till mig, du måste skriva en bok. Och det blev min första bok, den här 0-700 miljoner. Men den var egentligen bara för att tala om för mina medarbetare vad som är viktigt. Vilka kärnvärden har vi, vilka värderingar har vi, vilken vision har vi, vilken mission har vi. Hur kommer det sig att vi har ett existensberättigande, och vad tar vi för socialt ansvar i samhället för att göra en bättre värld. Så han sa, skriv en bok, annars kommer någon ta det ifrån dig. Dagen efter så hade vi ledarskapsutbildning, och då hade Tony plockat in en gäst. Och jag hade ingen aning om vem den här gästen var när han kom in i rummet. Men alla amerikanare blev helt skogstokiga. De flög om halsen på den här gubben, och jag tänkte, vad är det för en gubbe liksom, va? Men det var General Schwarzkopf som skulle ha en utbildning i ledarskap. Och jag satt där och tänkte, vad är detta liksom? Och så går gubben fram och så säger han så här: det första ni ska göra, det är att skriva ner vad ni har ätit till frukost. Och jag satte armarna i kors så här: det ska du skita i, gubbe, jag har betalt en massa pengar för att gå ledarskapsutbildning. Då säger han så här: and you haven't written it down in 20 seconds, you can get the fuck out of here. Och du vet, jag skrev bacon, ketchup, det kanske inte var helt rätt, men det skrev jag på lappen. Och sen börjar han förklara om ledarskap. Och då sa han så här: basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa. Den skapas genom näring, rörelse och återhämtning. Jag skickar aldrig en soldat i strid om inte han har en vital cellstruktur, för han tenderar att komma tillbaka och vara skadad eller inte nå målet. Och han gav oss en fantastisk ledarskapsmodell som handlar om att basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa. Man får det man fokuserar på, och då måste man fråga, vilka verktyg behöver jag för att boxa in målet? Och det var en fantastisk utbildning, var det.
Wow.
Och det förändrade jättemycket. Dagen efter tänkte jag så här: vad ska jag äta till frukost? Shit, jag kan inte liksom gå på bacon och ketchup, utan nu måste jag titta, vad är det jag ska ha? Jag ska ha frukt, jag ska ha grönsaker. Det är de grejerna jag ska fokusera på att få in i min kropp. Och det är klart, och sen så kom det där liksom med rörelse, att men vi springer en runda på stranden på morgonen här. Ja, det gör vi, det är vår morgonrutin. Och det blir så att man får det man fokuserar på.
Hur viktigt skulle du säga att man äter rätt och att man rör på sig?
Ja, men det är helt avgörande. Näring, rörelse och återhämtning, det är tre delar. Så att jag har träffat många framgångsrika människor som anser att de är framgångsrika. Men de väger för mycket, de har dålig hjärtkapacitet, de flåsar när de går i en trapp. tappa, de har inte tillräckligt bra kondition, de har inte rörelsen, de äter onyttigt och de återhämtar inte sig, de sover inte tillräckligt mycket. Och det behöver vi, det är basen, och då anser inte jag att man är framgångsrik. Så jag brukar fråga dem en fråga, jag tycker det är så roligt, för jag fick den frågan liksom, vad är framgång egentligen då, va? Och, ja, framgång för mig, det är att kunna ringa 5 personer klockan 2 på natten som inte är din familj och säga att du behöver hjälp, och de hjälper dig. Och att du själv har 5 personer som du vet, de kan ringa dig när som helst, var de än ringer ifrån, så hämtar du dem och hjälper dem. Så det är klart, framgång utan att ha sin hälsa, det är ingen framgång.
Vad är framgång för dig nu, skulle du säga?
Framgång är att kunna hjälpa så många människor som möjligt. Att nå uppsatta mål, om målen stämmer överens med deras mänskliga behov. För att nå ett rationellt mål utan att tillgodose sina mänskliga behov är ett misslyckande. Det testade jag för 28 år sedan. Så det vet jag allt om.
Kan du förtydliga det lite grann?
Ja, jag kan förtydliga egentligen om man säger så här då, att när jag har intervjuat många människor och frågat dem frågor, jag har ju gått utifrån Stanford Universitys studie på framgångsrika människor, där man gör en intervju på 1000 framgångsrika människor, varav 500 av dem är namnkunniga, så vi vet vilka de är. Usain Bolt är med, Bill Gates är med, men det är 500 vanliga människor man stannar på stan också. Om man ser någon på stan som man tycker ser lycklig ut, då går man fram till den personen och säger så här: du ser lycklig ut, känner du dig lycklig? Ja. Känner du dig framgångsrik? Ja, då skulle jag vilja fråga dig 96 frågor.
Mamma, stack om man såhär, ge lillfingret av landen.
Ja, men det är jävligt intressant, för 85% av personer som blir stannade på stan, som har svarat ja 2 gånger, säger bring it on, jag har inga hemligheter, du får fråga mig vad du vill. Jag har gjort samma sak, jag snodde deras undersökning. När jag fick undersökningen så var fråga nummer 14 gulmarkerad. Och den var väldigt intressant, för det undrade jag, varför är den gulmarkerad, den raden? Men det har jag fått svar på idag. Jag har ju själv intervjuat 508 framgångsrika människor, varav 450 av dem är helt vanliga människor, precis som du och jag. Sådana som jag stannar på stan för att jag tycker de ser lyckliga ut, jag tycker de ser framgångsrika ut, jag frågar frågan 2 gånger och så brukar jag fråga en fråga 3. Och den frågan är så här: varför då? Och ofta är svaret så här: nej, men jag är på väg hem till gubben och min lille grabb spelar fotbollsturnering i helgen och vi ska laga lite mat och ta ett gott glas vin, så jag känner mig lycklig och framgångsrik. Bra, då skulle jag vilja fråga dig 96 frågor. Och jag har bättre statistik än Stanford, jag har 91% svarsfrekvens. Men det som är intressant är att fråga nummer 14 har alla gemensamt. Och det är att alla framgångsrika människor har förebilder. Så på frågan vem är din förebild, så kan framgångsrika människor som känner sig tillfreds och har fått sina mänskliga behov tillgodosedda säga att min förebild är. Och det är allt ifrån mormor och morfar till Stålmannen och Zlatan och Pärleros. Och det kan vara så många olika varianter.
Men tror du inte att alla människor har en förebild? Att man nästan skulle kunna stanna vem som helst som ser olycklig ut också och fråga sig, vem är din förebild? Så skulle de ändå säga att de har en förebild.
Absolut, 100%. Men den som ser olycklig ut kommer få leta lite längre.
Kommer få leta lite längre?
Ja, jag har gjort en liten test på det.
Okej. Och det som, om man fortsätter där på förebilder, är ju väldigt intressant också. För när jag läste på så här, vilka förebilder har du? Så kom det upp massor av gestalter som jag tycker är... Jag har inte sett dem som förebilder, för att det har varit så här annorlunda gestalter. Men jag har sett det som sådana som jag verkligen älskar. Och jag älskar det de gör. Så att det är ju verkligen en fin orkester av fantastiska individer. Berätta lite grann om dina förebilder.
Nej, men undermedvetet så speglar ju du alltid dina förebilder. Och du tar ju det till det medvetna först när du blir medveten om det. Min första förebild var ju Carl Bertil Jonsson.
Ja. Älskar Carl-Bertil Jonssons julafton.
Det är så,
alltså,
underbart.
Så fantastiskt.
Alltså, första gången när jag såg Carl-Bertil Jonsson, då var jag 4 år. Då stod jag hemma i skinnsoffan, det var en gillestuga, och tittade på Carl-Bertil Jonsson. In kommer hans pappa, Tycho Jonsson. Och han skriker ut: en kommunist vid min barm, helt lönos i ansiktet. Och jag bara liksom, shit, jag var livrädd för den gubben. Jag kissade rakt i skinnsoffan. Alltså jag var helt livrädd. Så släpar han runt Carl Bertil för att be om ursäkt för att de har gett bort de här klapparna. Och någon som har fått ett par servettringar, får man se. De vet inte att det är servettringar. De spelar
silverservettringar, sitter och leker med näsor. De har jättestora näsor. Och så sitter de där jätteutfattig. Och Carl Bertil Jonsson då, han tar ju från de rika och ger till de fattiga.
Ja, men
tar massa presenter från det här postkontoret. Och hans pappa då, Tycho Jonsson, är ju då så här postdirektörskontors.
Ja, precis så.
Direktör.
Och du vet när han släpper runt Carl Bertil, första familjen där: tack så mycket för att vi slapp och se Bodens fästning. Och sista familjen så är det Tycho Jonsson som säger: jag kanske inte är rätt man, men är det inte på sin plats att utbringa en skål för min son, Carl Bertil? Ja, men det skapar en skön känsla för mig. Det är okej att vara schysst, det är okej att vara snäll. Så liksom det blev någonting liksom, ja, det blev något stort över det liksom. Och jag har ju varit ute en hel del nu och föreläst. Jag var på gymnasieskola i Halmstad. Och där berättade jag om Carl Bertil Jonsson. Och då satt de som frågetecken allihopa.
Ja, men
och då får jag säga: vet ni inte vem det är? Nej, de visste inte vem det var. Alltså, av 300 elever var det 27 som visste vem Carl Bertil Jonsson var. Och då frågade jag liksom så här: hur många vet om Samir i Paradise Hotel är? Ja, det visste ju alla liksom, va. Och det är klart det är en viss skillnad, det förändrar sig det här, va. De här förebilderna, det är så oerhört viktigt att man har rätt förebilder. Jag får ibland en del coachinguppdrag, och jag har haft coachinguppdrag för förmögna familjer vars deras söner och döttrar har hamnat i någon helt annat värld, där de har förebilder i dataspel som hugger huvudet av folk. Och då kan man ju fundera på vad kommer bli av det i framtiden när de tar över familjens fastighetsimperium. Ska de hugga huvudet av varenda hyresgäst, eller vad ska de göra? Så då får man jobba lite med att ställa om förebilder.
Ja, så du har Carl Bertil Jonsson som förebild. Vad har du för andra förebilder?
Jag fick en förebild när jag var 10 år som heter Diego Armando Maradona. Han blev min förebild inte för att han var så bra i fotboll, utan han lärde mig någonting när jag var 10 år. Han blev intervjuad, hade kommit med i världslaget, och de intervjuade honom och frågade honom så här: var är du född och uppväxt någonstans? Och det var en amerikansk reporter och en argentinare som då tolkade över. Och Diego svarade direkt: jag är född och uppväxt i en sån här hyresfastighet med massa lägenheter. Och sen ändrar han och säger så här: nej förresten, det är inte sant. Men tolken har hunnit översätta, och reportern är lite kaxig och säger: vet du inte var du är född och uppväxt någonstans? Och då säger han så här: jo, det vet jag. Jag är född och uppväxt utanför en soptipp i Argentina. Vi samlade sopor och byggde en innergård och låtsades att vi bodde i en sån här hyresfastighet. Vi var 15 grabbar som spelade fotboll, och det var alltid den som hade ett par skor och satt ut fotbollsmålet som bestämde och röstade. Så det var alltid de två stora grabbarna. Och då sa reporter: ja, men då var väl du en av de bästa. Nej, jag var väldigt liten även då. Men, och det hände allt för ofta när jag och en kompis var kvar till sist, att en av de stora grabbarna sa: ta ni de två, vi spelar hellre med en mindre i vårt lag. Reporten tappade helt och hållet och sa: men du blev utsett till världens bästa fotbollsspelare, hur har du tänkt? Och han svarade så här, blixtsnabbt svarade han så här: jag har modellerat mästare, sa han. Och då sa reporten: vad menar du? Någon tunnlade mig. Hur gjorde han? Han gjorde så, så och så. Så gjorde jag det 500 gånger. Kunde tunnla vem som helst på innergården. Så gjorde jag det 5000 gånger till. Kunde tunnla vem som helst i Argentina. Och så sa han: sen gjorde jag det 50 000 gånger till. Jag är bäst i världen på tunnla. Och så smilade han med hela ansiktet. Och jag bara: wow! Vilken grej! Modellera mästare. Det finns någon som har åstadkommit det som jag vill åstadkomma innan. Vad har de ätit till frukost? Vilka böcker läser de? Vilka resor åker de på? Och så var han grymt irriterad på den här reporten. Så säger han så här: det finns två saker på jorden som påverkar människor mer än någonting annat. Nummer ett är media, och nummer två är de 5 personerna som du väljer att umgås med mest i ditt liv. Och jag har valt att umgås med människor som är bättre i fotboll än vad jag är. För jag bestämde mig tidigt att jag ville bli bäst i världen på fotboll. Jag snodde den när jag var 10 år, jag älskar den.
Så jäkla bra.
Alltså jäkla bra.
Fantastiskt. Och det här med att modellera mästare och ha förebilder. Hur tycker du att man ska göra då? Är det så att man ser någon göra något eller någon person som säger någonting väldigt bra, att man ska ta åt sig det, skriva ner det eller försöka applicera i sitt liv?
Jag tror så här att alla har olika metoder för allting. Jag har valt liksom att notera olika saker och ting. Och för mig då kan man väl säga att den förebilden som fick fart på mig, det var ju en kille som heter Jonathan Hart som spelade huvudrollen i en dokusåpa som gick på tv för 33 år sedan. Och det kan ju vara lite pinsamt ibland när man säger det, för många människor som är födda, ja, som är mellan 40 och 60 bast har ju sett det här då, va? Så de skrattar ju verkligen, är det din förebild? Men min mamma jobbar i växeln på Falkenbergs kommun, min pappa jobbar som bilskollärare och jag såg det här programmet på tv. Och det kan man säga så här, nummer ett, han hade någonting som inte vi hade. Han hade en butler som svarade i telefon. Han hette Maximilian Dupont och han svarade Family of Heart. Och jag såg det framför mig, en sån ska jag ha när jag blir stor. En som svarar i telefon, familjen Helgesson, vem söker ni? Magnus, ett ögonblick, ska vi se om han är ledig. Du vet, jag såg det, var helt surrealistiskt. Jag såg det framför mig och visualiserade det. Den som ringde in, det var ofta en kvinna, ofta har hon ett problem på ena eller andra sättet. Så var det någon elak fastighetsägare som skulle exploatera om området där hon bodde, så hon hade inte råd att bo kvar. Det berättar man för Jonathan. Jonathan sprang iväg till sin helikopter, flög iväg, flopp, 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 landade, gick ut, hjälpte den här kvinnan hur lätt som helst, flög tillbaka hem igen, flopp, 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 gick in mitt på blanka vardagen, öppnade en flaska champagne, plopp, ding, och skåla med sin vackra fru att de hade hjälpt en annan människa. Och jag bara wow, jag vill ha allt. Flyga helikopter, en butler som svarar i telefon, hjälpa andra människor, dricka champagne mitt på blanka vardagen och en vacker fru. Wow. Och så sa de att han var self-made millionaire. Jag hade ingen aning om vad det var, men det ska jag bli. Så jag började ladda bussen för det. I'm gonna be self-made millionaire. Jag gick till och med till skolan och berättade det i min skola. I'm gonna be self-made millionaire. Stefan, min bästa polare, hans mamma jobbade på PK-banken. Och han sa, menar du miljonär? Ja, jag tror det är ungefär så. Och då blev det liksom krismöte i skolan, att det var en liten pojk som gick omkring och sa att han skulle bli miljonär. Och då var den där grejen, ta tillbaka det, det passar inte in här. Men jag tog inte tillbaka det och sa, nej, jag tycker det verkar jättebra. Man får en butler som svarar i telefon, man får flyga helikopter.
12 bast
ja, 11 och ett halvt år bara.
11 och ett halvt år, men för en butler. Och det här PK och Sverige, det måste ju bara vara, vad fan... Aj, aj. Vad har du för jävla äckliga föräldrar som man...
Eller hur, men det var ju något fel liksom. Det var ju bara så. Men nej, jag hade bestämt mig. Så jag liksom, och det är klart att när man har bestämt sig, då börjar man liksom, hur blir man miljonär? Ja, men vänta lite, det finns en massa grejer man kan göra så man får pengar. För då måste man ha pengar. Då kliar storebossan på ryggen för 2 spänn, klippa gräset för 5, panta bunka, sälja majblommor, alla de där grejerna. Och jag höll på ett halvår med detta. Efter ett halvår så hade jag 131 kronor och 25 öre. Då kom jag på för första gången i mitt liv, man ska ha 1 miljon sådana 1 kronor för att vara miljonär. Så då började jag aslipa. Alltså jag grät så tårarna bara sprutar rakt ut, va? Min mamma kom till mig och sa, vad är det Magnus, vad är det? Man ska ha 1 miljon sådana för att vara miljonär. Och herregud, jag har inte fattat någonting, att krismöte i skolan och allting. Men så sa hon en väldigt, väldigt viktig sak, och den är intressant bland alla vinnare. Och jag vet inte om, och igår fick ju Lady Gaga Oscarspriset. Och hon säger precis samma sak liksom. Min mamma säger så här, Magnus, du vet att det finns bara en skillnad mellan vinnare och förlorare, va? Och jag bara, säger det då, för jag behöver veta det nu. Ja, vinnare ger aldrig upp. Så jag har inte gett upp en enda gång sedan dess. Och det är mycket av det som är skillnaden. Jag har 2 bröder som är 2 och 5 år äldre än mig. De sa, bör inte bråka med den gubben, för han är inte klok, han slutar aldrig slå tillbaka. Så det tog mig 9 år att nå målet. Så 21 år gammal så hade jag 1 miljon på kontot.
Häftigt.
Ja, det var häftigt, men jag...
Hur kändes det då när du hade 1 miljon kronor på kontot?
Ja, det var en väldigt märklig känsla, för jag trodde att jag skulle vara världens lyckligaste person. Men jag hade missat en sak. Jag fokuserade bara på det rationella målet, att ha 1 miljon på kontot. Jag var norra Europas snålaste person. Jag käkade makaroner 3 år i rad med ketchup på fredagar för att fira att jag hade hållit nere kostnaderna. Och jag hade naturligtvis inte en enda kompis. Så att nå det målet utan att förstå varför ska jag nå målet. Och det målet nådde jag, och jag har aldrig varit så olycklig i hela mitt liv. Så jag förstår inte, liksom, jag greppar inte varför jag inte är världens lyckligaste person. Nu har jag ju nått det här målet, jag har kämpat för det i 9 år. Och så börjar jag gå igenom liksom, och börjar liksom, ta reda på varför är jag inte lycklig? Vad är det som... Och då börjar jag gå tillbaka till min... Vad var det Jonathan Hart gjorde? Vad var det som jag såg i honom som gjorde att jag ville bli så? Ja, men det var att han hjälpte andra människor. Ja, men vänta lite, det vill jag också göra. Men det har jag ju inte gjort. Jag har ju bara fått, ja, men nu har du ju möjligheten. Så jag börjar gräva den där foundation, som man kan säga då. Den här djupa grunden för att kunna bygga ett lite högre hus. Så jag reste runt. Jag gjorde av med nästan 600 000 kronor på 2 år. Och motsvarar någonstans mellan 6 och 8 miljoner idag. Och göra det där som man ska göra. Djuphavsdykning, fallskärmshoppning, Nya Zeeland, Australien, USA, båtluffa i Grekland. Åka till Indien och hålla käft i en vecka. Se vad som händer i huvudet. Alla de där grejerna, va? Och så kom jag hem och liksom, ja, men då kom den där liksom möjligheten och förändringen. Det kom utifrån att jag var väldigt besviken på mig själv och så här. Och så det här med att börja bygga relationen, det här, bjuda några polar på en pubrunda i London. Ah, skit i vad det kostar. Jag betalar allt. Så åker vi runt och så kollar vi. Liksom. Vi har en skön grej. Liksom. Och det kändes så skönt att kunna ge. För jag brukar säga att det fulaste som finns på jordklotet, det är en rik och olycklig person. Och de är bara oförmögna av en sak, och det är att ge. Så den läxan fick jag lära mig för 28 år sedan. Och det kan låta lite så här, det var ett paradigmskifte. Men efter det så har jag aldrig brytt mig om pengar. Det har aldrig legat för mig. På något sätt så kommer de. Och de kommer på något magiskt sätt så kommer de när de behövs.
Om du sitter i ett gäng nu och lyssnar så här, nej, men jag skulle vilja tjäna 1 miljon kronor, eller motsvarigheten nu kanske till och med 10 miljoner kronor, yeah, om man ska vara mer så här. Vad skulle du ge för tips till dem som har ändå ett fokus på att de vill ha 10 miljoner kronor på kontot?
Ja, jag skulle ge som tips att de verkligen svarar på varför de ska ha de 10 miljoner kronorna. Vad är det de ska användas till? Vad ska de göra för nytta för dig själv och för andra? Och när du har svarat på den frågan, då kommer det bli mycket, mycket enklare att nå det målet. Mycket enklare.
Vad är det man får ut av det då? Vad tror du att man kommer fram till? Och vad är riskerna?
Nej, riskerna är ju att beroende på vad du har för mänskliga behov, så jag fick lära mig ganska tidigt att hantera de 6 mänskliga behoven, och utifrån de behoven så måste du få, alla har inte behovet av att ge, det ska vi ha klart för oss, och det är helt okej om du inte har det, för det som finns i ditt DNA, men de flesta av oss har behovet av trygghet, en hel del av oss har behovet av spänning, en hel del av oss har behovet av unikitet, att bli sedda, och de flesta människor på jorden har behovet av att bli sedda med kärlek, de 4 basbehoven. Och sen så finns det 2 behov som är spirituella som ligger utöver, och det är behovet av att växa och behovet av att ge. Så vad ska du ha pengarna till? Om du går till dina mänskliga behov och säger så här, men jag ska ha det för att, och du kan svara på det där känns i hjärtat. För längsta resan en människa kan göra är från hjärnan till hjärtat. Och framgångsrika människor som jag har mött, och så har de gjort den resan. Vad sitter i hjärnan, men hur sitter mitt emellan, och varför sitter hjärtat? Så ja, jag skulle säga att det ger väldigt, väldigt mycket hjälp på vägen om man kan svara på frågan varför.
Hur tycker du att man ska sätta mål? Om man har något tydligt mål man vill komma fram till, hur ska man kunna komma dit då? Hur ska man tänka?
Beroende på vad det är för person. Det finns ju sådana som sätter upp ett mål och så går de bakvägen. Vad krävs för att nå det här målet? Och så tar de steget ner till där de är idag. Och sedan så finns det sådana som går den andra vägen ifrån, vad är jag idag? Och så vill jag till det här målet. Men i mitt fall så behöver du ha en nulägeskartläggning. Alltså du behöver veta ditt nuläge. Var är jag någonstans idag? Och sätta upp det här önskade läget då, liksom att ja, jag vill till det här önskade läget, och svara på varför vill jag komma till det här önskade läget. Sätta upp vilka hinder som skulle kunna vara i vägen för att du inte kan nå det målet. Sätta upp vilka resurser som behövs, och sen ta action. Ofta när jag är ute och hjälper då inte privatpersoner utan bolag, så är de väldigt, väldigt duktiga på hela den här planen med nuläge och önskat läge och hinder och resurser. Men de är kass på action, för det är ingen jävel som vill jobba. Det är ingen som vill göra själva jobbet.
Så det är största grejen varför folk misslyckas?
Exakt. Action. Ta action. Och det finns en anledning till att den är action. Det finns tre pluppar på den. Om ni tittar på Kjell Enhage och Magnus Kulls Nöra-modell, så finns det tre streck på action. Och det kommer ifrån USA. Action, if that doesn't work, try this. And if that doesn't work, try another thing. And if that doesn't work, try another thing. Och till sist når du målet.
Ja, det är viktigt att vara en doer.
Absolut.
Att göra grejer hela tiden. Vad skulle du säga är de största sakerna som du har lärt dig från Tony Robbins?
Det fanns en modell som var oerhört viktig, som vi började med, det här med börja och sluta. Det var en väldigt bra grej. Men sen fanns det en grej som var att man skulle blunda. Och så skulle man tänka på de tre viktigaste personerna i sitt liv. Och om man gör det i 10-15 sekunder och så tänker man på tre... Om du gör det, Alex, om du blundar och så tänker du på de tre viktigaste personerna i ditt liv.
Ja.
Yes. Vilka tänkte du på?
Jag tänkte på min son Elvis.
Ja.
Min fru Ida.
Ja.
Min syster Isa. Ja. Och min bror Adam.
Det var fyra det.
Ja, jag vet.
Ja. Men du har ju lättare att gå utanför boxen, eller hur?
Ja, men nej, jag blir tvungen.
Men frågan är så här, tänkte du på dig själv?
Nej.
Nej, det är en väldigt, väldigt viktig sak.
Faktiskt.
Men du har flygit flygplan någon gång, va?
Ja.
Ja. Och då, när flygvärdinnan går fram och så gör de säkerhetsrutinerna. Vad säger de då? Om de här maskerna faller ner?
Jajamän. Jajamän.
Vad säger de då?
Då ska man först sätta på den på sig själv istället för att sätta på den på barnet.
Exakt. Först på dig själv och sen till andra.
Ja.
Du måste älska dig själv först innan du kan börja älska andra. Och det är inte konstigt än så. Så det var en väldigt stor lärdom. Denna gjorde vi på våran, faktiskt i Betlehem vid Jesus grav, så gjorde vi den här. Jag fick förmånen att resa med Tony i 24 länder. Och då gjorde vi den här övningen. Och jag tänkte inte heller på mig själv då. Utan jag började ju liksom med Madeleine, Melvin och Molly. Min familj. Och så bara, hur många tänkte på sig själv? Och vi var 76 stycken och det var tre som tänkte på sig själv. Så vi fick göra om den och så börja tänka på oss själva först, älska oss själva först, och sen kan vi börja hjälpa andra människor.
Hur viktigt är det att älska, eller om jag skulle ta det så här istället då, hur ska man börja älska sig själv mer, och hur vet man om man inte gör det?
Hur vet man? Alltså om man säger så här, när du tänker på dig själv och tänker dig i ditt bästa ideal och fyller kroppen med endorfiner, så du tänker så här, det här kan jag åstadkomma, och sen så sätter du väldigt mycket tacksamhet till det, så att säga, jag är extremt tacksam för att jag är frisk, för att jag har, om jag nu har två ben, att jag har två ben, att jag kan springa den här rundan på morgonen, att jag kan andas luft och alltihopa det här. Tacksamheten och sänka förväntningarna. Då blir det väldigt, väldigt bra. Så när du ska lära älska dig själv, då börjar det med tacksamhet. Har du ingen tacksamhet, då kommer du inte komma dit.
Nu pratar man om att man ska sänka förväntningarna.
Absolut.
Man ska sänka så här, prestationen på sig själv.
Ja, det handlar egentligen så, nej, det handlar egentligen så här, att om du höjer din tacksamhetsnivå och sänker dina förväntningar på vad som händer, då höjer du tacksamheten ännu mer. Så vi tänker att du ska gå och äta lunch med någon idag, och så liksom det tar 20 minuter extra, vad är det som händer, du vet, så här, va? Och så tänker du istället så här, gud vad jag är tacksam att jag är här och får äta lunch idag. Det är inte alla som får lunch idag. Det spelar ingen roll om det tar 20 eller 30 minuter. Du kommer må väldigt, väldigt bra. Du kommer fylla kroppen med endorfiner. Så tacksamhetstanken måste komma.
Har du någon annan tacksamhetsövning som du tycker man ska göra, eller någon reflektion på för att man ska få något bättre liv?
Ja, men bättre liv, det, om man säger så här, det är ju en reflektion av vad du anser att du är någonstans och vad du borde vara. Så när jag brukar hjälpa unga människor som kanske har gått in i väggen, då handlar det oftast om att de är någon annanstans än vad de förväntade sig. Jag har fått uppdrag ifrån företag, några av Sveriges äldsta bolag tar kontakt med mig och så säger de så här, du, varför har vi så många unga tjejer som går in i väggen? Oh, men vänta lite. De går omkring med mobiltelefon i handen. Där kommer dopamin rakt in i systemet. Och jag brukar säga så här. Alkohol är inte farligt. Och det kommer alltid en reaktion på det. För det råkar nämligen vara så. Ett gott glas vin till maten är inte farligt. Men om du dricker 5 flaskor vin om dagen, då är det jäkligt farligt. Och vi har en sak i handen som är en mobiltelefon, som är ett paradigmskifte för hela mänskligheten. Ja. Och det råkar nämligen vara så att det här företaget som kontakterade mig, de arbetar med att producera en väldigt härlig produkt. Den har funnits i Sverige i 130 år. Men de har problem med att unga tjejer går in i väggen. Och det är nämligen så att de här unga tjejerna, de sitter och tittar i sin mobiltelefon vad alla andra gör. Och det ligger en massa filter. De står i fabriken och producerar en sak medan deras kompisar är på Maldiverna och de simmar fantomen med grisar som har rosa man. Ja, och på kvällen så slänger de upp Louis Vuitton-väskan på ryggen. Och då tänker de, där borde jag också vara. Men det är inte sanningen. De är någon annanstans än vad de har förväntat sig att vara. Så de tror att det är verkligheten som de ser i den här mobiltelefonen. Så jag vet inte om det var svar på frågan, men det är ett väldigt stort samhällsproblem som vi måste ta tag i. Och den här psykiska ohälsan som växer hela tiden nu, den måste vi faktiskt ta ansvar för. Som föräldrar, nu när du har blivit förälder, så måste du ta ansvar för det. När Elvis ska upp, liksom, när ska han... Jag har ju coachinguppdrag där de säger, gå in och coacha min son, 15 år. Han har suttit med en iPad sedan han var 4, liksom. Ja, okej. Okay. Alla hans förebilder finns i den här iPaden. Så, och det finns en anledning till att de största företagsledarna i Silicon Valley, deras barn använder inte mobiltelefoner överhuvudtaget.
Ja, jag har hört det också, att många som så här, är höga chefer på Google och de gör alla de här ställena, de sätter sina barn på skolor utan skärmar och som inte har någon typ av internetuppkoppling alls.
Nej, men så är det.
Och sen är de med och skapar allting själva. För att de vet hur mycket det förstör.
Ja. Ja, det är oerhört skadligt är det. Min son, han är 21 bast, han var över i Silicon Valley för 2 år sedan med sin produkt med iSwap med digitala visitkort. Och han blev väldigt, väldigt förvånad hur analoga de var. De tog på papper och penna och skrev med papper och penna. Ja, men vänta lite, jag är mitt i Silicon Valley här, liksom Shark Tank här, där det händer skiten liksom. Nej, men de vet precis hur skadligt det är.
Vad är det farliga då? Är det att man blir, det känns som att man kan bli deprimerad betydligt lättare.
Ja, och man kan säga att det visar sig också i statistiken nu, många unga människor som går i depression. Och det är egentligen förväntansnivån. Och det får vi 60, 70, 80-talister, det får vi ta på oss i uppfostran. För vi har talat om för våra barn att de kan bli precis var som helst, när som helst, hur som helst, utan att kämpa överhuvudtaget. Så jag träffar ju sådana som är 23, 24 bast och bara, vad ska du? Nej, men du vet, jag ska bli vd för bolag med 400 anställda. Det ska jag bli inom ett år. Aha, är det realistiskt? Nu måste gräva den där grunden först och gjuta innan du kan bygga det där. Du måste ha foundation med dig.
Vad skulle du säga till alla 20-åringar som lyssnar på det här och är kanske lite vilsna, de vet inte riktigt vad de ska göra? Vad skulle du säga till dem för att de ska lyckas med det?
Jag skulle säga så här, att den största gåvan som finns, det är vetskapen av andra människor, hur människor fungerar. Så jag skulle säga så här, lär dig så mycket som möjligt om hur människor fungerar. Det är den största gåvan du kan ha. Lär dig att anpassa dig till andra människor och lär dig av andra människor. Modellera mästare. Så om det finns någon som har åstadkommit det som du vill åstadkomma innan, så modellera det. Precis som den här framgångspodden fungerar. Här finns så många avsnitt som man bara kan plocka russinen ur kakan och tjäna så mycket tid. Och ta så mycket, lär så mycket psykologi och så mycket ledarskap du kan i tidig ålder. Det kommer du ha med dig hela livet.
Och du skrev ju en bok också där det var 21 stycken, man kan säga, ledarskaps... tips.
Ja, det kan man säga. Första boken så var det egentligen misstag som jag hade gjort. Man kan inte kalla det 21 misstag liksom. Så det blev 21 goda ledarskapsråd. Och det är ju liksom i bokstavsordning, så är ju liksom learning är ju liksom en av de allra viktigaste.
Vad skulle du säga är några av de så här, viktigaste råden inom ledarskap för att man ska helt enkelt bli en bra ledare?
Vatten rinner neråt. Ledarskap, det handlar om how you do things around here. Alltså hur du gör saker och ting. Så om inte du torkar av toalettringen på toaletten kommer inte dina medarbetare att göra det. Inte dina vänner att göra det. Utan du måste leda med exempel hela tiden. Du måste vara den förändringen som du vill se i ledarskapet. Och det är ett stort ansvar att vara ledare. Men vill man förändra världen, då ska man jobba stenhårt på att bli en så bra ledare som möjligt. Och leda med exempel.
Det var ett jättebra tips. Man ska inte bara säga, man ska också göra.
Det är inte så krångligt, för det är bara så. För att jag har sett så många, liksom, jag hade jag ska inte säga jättegod vän, men hyfsat god vän som utåt sett var väldigt, väldigt framgångsrik. Och också miljövänlig. Och också hade fått bidrag för att vara miljövänlig. Och sen var jag hemma hos honom och liksom han bara trasha liksom allt möjligt skit med plast och glas och allting är så skit att det är källsortering. Han låtsades att han hade källsortering. Och jag sa till honom, du måste leva som du lär, det håller inte detta. 6 år senare så sprack skiten, så kan man säga. Och det gör det alltid förr eller senare. Man måste leva som man lär.
Men när du var 21 år gammal, då blev du miljonär.
Yes.
Du var lyckad men inte lycklig.
Yes.
Vad gjorde du för att vända allt det där?
Jo, jag började resa mycket. Och ta reda på olika kulturer. Hur gör olika människor i olika länder och varför gör de det? Och intressera mig för andra människor. Inte bara för mig själv att nå ett rationellt mål. Så det blev liksom vändpunkten på något sätt. Och det är klart att när man pratar så upprepar man bara det man redan vet. När man lyssnar kanske man läser någonting. Så jag lärde mig att lyssna väldigt mycket. Så jag var runt, kan man säga, och lyssnade väldigt mycket. För att kunna ge goda råd till andra människor.
Vad lärde du då?
Och jag lärde mig jättemycket. Jag lärde mig till exempel att, att man får det som man accepterar. I olika kulturer så styrs kulturer alltid ifrån acceptans och konsekvens. Och kultur, det betyder odla. Och det styr allting. Så kultur äter upp strategier till frukost, det vet vi. Det är en sån här skön one-liner. Men den är helt sann. Det är därför vissa bolagsfusioner inte fungerar, för det är olika kulturkrockar. När jag intervjuade Valerie Oberley som var vicepresident på Disney World, då sa hon så här, it's how we do things around here. Och så säger hon, alla nyckelpersoner som ska anställas på Disney World, de ska komma till mitt kontor, det är inte så viktigt att de träffar mig. Jag lägger ett papper från en glasspinne, lägger jag på trappan. Den som tar det pappret och stoppar i papperskorgen får jobbet. Och den som går rakt över det pappret, går in på mitt kontor och säger att de är jätteduktiga, de har 400 högskolepoäng. De får aldrig jobba på Disney. De får en fribiljett i en Disneypark, men de får aldrig jobba för oss. Och då frågar jag varför. Jo, man får det man accepterar. Det är nämligen så, i våra kärnvärden på Disney så är rent ett kärnvärde. Och clean parks, rena parker, då är det en fördel om man hatar smuts. Då tar man pappret och lägger papperskorgen. Och det är ganska häftigt, tycker jag. Det var så enkelt. När jag frågade henne, vad är det allra, allra viktigaste? Ja, men det är kulturen. När jag träffade Tony Shay, vi jobbade tillsammans. Han sålde sitt bolag Zappos till Amazon. Han sålde för 17 miljarder. Och jag frågade honom, vad är det allra viktigaste? It's the culture. Så han bara, rakt av, it's the culture. Och bara, ja, det är klart att det är. Det odlar ju allt. Och det går ju tillbaka till ledarskapet, det du frågade mig. Ledarskapet, led med exempel. Det här accepterar vi, det här accepterar vi inte. Acceptans och konsekvens styr alla kulturer.
Och det antar jag att du har tänkt på extremt mycket när du byggt upp Harris.
Absolut.
Det gick från 0 till 700 miljoner innan du, eller runt där när du lämnade det. Jag läste också att det grundade sitt sommarjobb.
Ja, det kan man säga. Nu ska man klart säga att 700 miljoner omsatt i hela kedjan. Mitt bolag som jag drev, Harris Pubba AB, omsatt 250 miljoner. Så inte det misstolkas. Men det grundar sig ett sommarjobb. För att när jag sökte mitt första sommarjobb, då sa brorsan till mig, så här, du, fråga de gubbarna där, de är bra liksom. Ja, vad gör de? Men de har pizzeria och nattklubb och grejer. Så jag gick fram och frågade, har ni något sommarjobb till mig? Och då var jag 14 bast. Och då sa Uffe då, han sa så här, vad kan du då? Jag sa, jag kan allt, bara du lär mig. Och det är faktiskt en rekommendation som jag ger till riktigt unga snygg människor. Ja, men det är en oerhört, jag stod 45 minuter senare och blandade tomatsås i pizzerian liksom, va? Hur mycket svartpeppar ska det vara? Och stod där och blandade liksom. Och jag var inte så där bra på att baka pizza, men jag var där 40 minuter innan alla andra. Så jag hamnade i kallskänken, jag hamnade i disken. Jag fick börja plocka glas på nattklubben. Jag fick stå i garderoben. Jag fick vara extra den här som torkar spyor, 850 spänn i böter. Då skickar vi in en gubbe med en spann och så torkar de upp spyan och 850 spänn. Va? Kom igen. Så det blev ju grunden, kan man säga.
Men då kostade det 850 spänn om man spydde?
Ja, böter.
Och då, på nattklubben?
Om man torkar upp det själv kostar ingenting.
Men de flesta som spyr, de är inte så kapabla att torka upp det själv?
Nej, de betalar 800 spänn. 850 spänn var det då.
Mycket pengar.
Mycket, man ska pengar. Inte spy. Ja, mycket pengar.
Man måste hålla koll på sig själv.
Kan du tänka att det stod en lapp i garderoben? Spyr du så kostar det 850 spänn.
Men jag har aldrig sett det.
Helt jävla sjukt.
Jag har aldrig sett det.
Alltså, tänk
men ändå på ganska effektivt. Då måste jag ha sparat in ganska många spyor på det sättet.
Mycket städ. Yes.
Någonstans har där och så här, skippar och förstöra sofforna och golv och allt
rätt.
Sånt där.
Helt rätt.
Och hur kom du in på Harrison då?
Då var det så här att jag skulle gå in på Grand Hotel i Falkenberg. Och jag var 22 och ett halvt bast var jag egentligen. Och hade kommit hem utifrån min resa liksom, att vad ska jag göra i mitt liv? Och så här, jag ska nog bli fastighetsmäklare, det ska jag nog inte. Och, du vet sådär, jag snurrar i huvudet, va. Så skulle jag gå in på Grand Hotel i Falkenberg. Och så var det åldersgräns, hon 21, han 23. Och vakterna sa liksom, du är välkommen om ett halvår. Och dessutom var de otrevliga. Man fick inte komma in i gympadojor, man fick inte komma in i jeans. Det var sådana anabola IQ-vakter som slog folk på käften och slängde ut folk. Så jag tänkte jag ska öppna ett eget ställe. Så gick till banken med en budget skriven på servett. Morsan hjälpte mig med en lokal och ekonomikontoret till Falkenberg skulle flytta. Det var mitt på torget och där sken solen liksom. Så den lokalen blev ledig. Och då skulle jag kunna öppna en pub och restaurang där. Och då hakade då Ulf och Leif, mina härliga gamla kompanjoner, på liksom, och sa, men det är klart vi gör det. Så vi gick till banken och frågade efter lån. Vi fick inget lån. Och vi hade räknat med att sälja 3600 liter öl på ett år då. Jag hade gjort en budget på en servett och den är ju med i min bok också. Men vi sålde 39 000 liter öl första två månaderna.
Wow.
Ja, så vi slog budgeten 28 gånger och hela Sverige åkte och tittade på, vad är detta för någonting? Vad är det som är så speciellt? Och idéerna var ju plockade från olika resor runt om liksom, så att marmorering som var på väggarna som liksom inte fanns i Sverige överhuvudtaget, bara i fina trappuppgångar på Östermalm, men vi marmorerade väggarna då liksom, och det kom från ett café i Salzburg där jag hade varit liksom och kollat på den här Mozart kugeltillverkning liksom. Och sen kristallkronor, det kom från Grand Hotel här i Stockholm liksom, att wow, tänk att sätta kristallkronor i en pub liksom. Och sen var inte förändringen så stor egentligen, utan i Sverige 1992, om du skulle stå upp och dricka en öl, då fick du gå på en nattklubb. Alltså det var ju liksom sittplatsgrej liksom. Men då var jag i England och så såg jag de här pubbarna, public house, där alla var välkomna. När man fick komma in i gympadojor, man fick komma in i jeans, och det var ingen åldersgräns överhuvudtaget, utan att du lägger baren. Så jag tänkte, vad konstigt att inte vi har det i Sverige. Och så började jag fråga människor i Sverige om detta som var lite äldre än mig. Och de sa att så var det alltid förr i tiden. Jaha, var det? Så var det alltid ingen åldersgräns på ställena, utan de äldre uppfostrade de yngre. Och det var inte ens tänkbart om du var 17 år att beställa alkohol i baren. Det gjorde man inte. Sån var kulturen. Men den har spets ut på något sätt. Så jag ville öppna ett nytt sånt ställe då. Och det var inte så stor förändring, utan det var egentligen härifrån till att man kunde stå upp med ölen. Det var det som var förändringen, och så plockade vi in lite irländska influenser och lite engelska influenser och sådär. Och så blev det en svensk pub liksom.
Den lilla skillnaden lite överallt som gjorde det stora skillnaden.
Ja, så kan man säga. Där de här summan, helheten blir större än summan av delarna kan man säga. Små delar som vi bestämde. Vi hade till exempel pints som liksom man hade inte sett i Sverige, utan det var ju stor stark. Och så började vi fokusera på liksom olika ölsorter sådär. Som någon sa så här: du, jag vill ha en stor stark, vill du ha en stor mat också? Och så bara, va? Nej, men vi har de här olika ölsorterna. Och så började vi liksom göra reklam för det liksom, att det fanns olika ölsorter då liksom.
Hur kom ni på namnet? Eller var kom namnet från Harris?
Harris kommer från en livsmedelsbutik där jag brukar handla tuggummi och sätta på min mammas mjölknota. Alltså det var på den tiden man litade på folk. När man hade en svart bok och så skrev man upp. Och så en gång i månaden då efter man hade fått lönen 25-27 gick man och betala helt enkelt. Och Harris livs låg bara 200 meter från där jag växte upp. Så jag gick och köpte tuggummi och satte på min mammas mjölknota. Harry Nilsson som drev butiken, han skrev aldrig upp några tuggummi utan han höjde bara priset på mjölk. Lite grann och sådär va. Och till sist kom ju morsan på det, som var ju helt vansinnig på Harry, hur han kunde göra så här. Men tänk så här, ska jag öppna ett ställe så ska jag kalla det för Harris, i tribute till honom liksom.
Vad var era nycklar till att lyckas så himla bra skulle du säga?
Jag skulle säga att nycklarna till att vi lyckades så bra, det var att vi arbetade fullt ut med att tillgodose mänskliga behov. Och det var utifrån att jag hade läst psykologi. Så jag tittar liksom jättenoggrant på hur kan vi tillgodose våra medarbetares behov av trygghet, spänning, unikitet och kärlek. Och behovet av att växa och behovet av att ge. Så när jag skulle öppna min första restaurang där i Falkenberg, då tänkte jag så här: jag ska anställa en engelsk bartender. Kan du tänka dig, så jävla coolt 1993, en engelsk bartender. Så någon säger en stor stark tack, you mean a pint of lager sir. Jag såg det för mig, en sån ska jag ha. Jag kände en enda engelsk kille, och han jobbade på GKs i Ullared och sorterade sockar. Så jag ringde till honom. Han var tillsammans med Kristina som jobbade tillsammans med mina föräldrar. Ringde till honom, han heter Kevin. Och sa, du Kevin, kan inte du komma och jobba i min pubrestaurang? Och då sa han, nej jag vill inte, jag vågar inte, jag kan inte. Men du kan ringa Leroy, bara så du vet det. Han har himla bra självförtroende, men han har aldrig stått i en bar. Så jag ringde till Leroy och sa så här, du Leroy, jag heter Magnus Helgesson, jag har fått ditt nummer av Kevin. Jag vet vem du är, jag kommer, sa han. Boom, så lade han bara på. Och sen kom han där på Rådhustorget och så gick han in liksom, han hade sånt jäkla självförtroende.
Wow.
Han gick på torget så här, vi bara, det är nog han va? Och han kommer in och så la han armen på bardisken och sa så här, is this my bar?
Oh, wow, cowboy.
Och vi bara, yes. Du vet, så han blev ju barchef. Alltså, och han kunde inte ens blanda gin och tonic. Det var katastrof. Du vet, det var gin så här, tonic, pup, en liten pluppa. Nej, du får inte göra så. Han ringde ju ett samtal med en gång. Och jag hade ju anställt honom för att tillgodose behovet av spänning. Men det behovet som han bemästrade, det var behovet av unikitet. Det tredje basbehovet. Så han ringde till Kevin med en gång och sa bara, du bara kommer hit och jobba med en gång. Så hade jag ju två engelska bartender. Och när jag står och jobbar med de här baren så hör jag dem säga, you got him, I got him. Vad är det vi got nu? Vad är det vi? Det betyder att det kom in en gäst genom dörren. You got him, I got him. Det betyder att jag ska ta reda på vad han heter, var han kommer ifrån, vilket fotbollsklubb han håller på, om han har någon dominerande svärmor eller några andra särintressen. För nästa gång han kommer in genom dörren, då ska jag tilltala honom med namn och återge någonting som är viktigt för honom.
Snyggt.
Ja, men då kan man höra Leroy säga, hello Peter, mår du inte så bra med dig idag? AIK förlorade igår 0-2. Ska det vara en gravöl på dig? Där tog god och så vi ett basbehov till. Och jag sa inte det innan, men jag säger det nu. Om man klarar att tillgodose mer än tre av de sex mänskliga behoven, så har du en kund, gäst, klient som aldrig lämnar dig. Men på den privata sidan så har du en sambo, hustru, man, flickvän, pojkvän, vän, you name it, föräldrar, barn som aldrig kommer lämna dig. Men jag fick inte lära mig det i skolan. Så när jag började läsa och fördjupa mig i personlig utveckling, och du frågade innan, vad var en av de allra viktigaste kunskaperna du fick från Tony? Ja, det var ju att jag hade läst lite grann om de sex mänskliga behoven, arbetat lite grann med, och så kom jag till Tony och så berättade han hur viktiga de var. Och så berättade han hur han har blivit framgångsrik utifrån att använda dem varje dag. Så jag använt dem varje dag.
Om vi skulle gå in på de här sex behoven, du skulle prata lite grann som man förstår och hänger med.
Ja.
Skulle du kunna dra lite grann om dem och hur viktiga de är och hur man också ska använda dem i sitt vanliga liv?
Om vi tar det första basbehovet som alla människor har, mer eller mindre, är behovet av trygghet. Om en person kommer in i den här lokalen har behovet av trygghet, så kommer den undermedvetet titta, är den här lokalen sprintlad? Finns det någon brandsläckare? Vad är nödutgången? Undermedvetet. Om det kommer in en person i den här lokalen har behovet av spänning, så kommer den personen aldrig leta efter en brandsläckare eller något sprintersystem. Det är en helt annan personlighet. Vilket betyder att om det skulle börja brinna här borta, så skulle den personen hoppa ut genom rutan här, klättra ner på fasaden och säga till dem utanför, det brinner där inne, det är skitfräckt. Det är en helt annan person. Behovet av trygghet och behovet av spänning går emot varann. Och det vet ju du, opposite attracts. Det är inte konstigt än så. Sedan så kommer behovet av unikitet, att bli sedd. Och det är inte konstigt än så. Oprovocerat våld till exempel händer på grund av att man inte har blivit sedd. Och behovet av kärlek som alla människor har mer eller mindre. Så när vi pratar om oprovocerat våld, någon går ut och klappar till någon på stan och egentligen helt utan anledning, tror vi. Men det är ju inte så. Utan det är ju så att de inte blivit sedda med kärlek. Och då går de ut och tillgodoser ett behov, för då blir de åtminstone sedda. Och behovet av kärlek, det räcker att fråga frågan, har du varit kär någon gång? Och du som lyssnar, om du blundar och tänker 10 sekunder, har du varit kär någon gång? Och har du det, så skapar det en viss känsla i din kropp. Och den känslan kan man ju återskapa om man vill. För bästa sättet att bibehålla ett förhållande, det är ju att vara som man var när man träffades. För då var man kär. Och då kan man tänka den tanken och då kommer den känslan. Så det är de 4 basbehoven. Sedan så har vi behovet av att växa. Alla människor har behovet att växa, mer eller mindre. Det finns sådana som har det enormt starkt. Det allra viktigaste för dem är att växa. De har det behovet så starkt att de till och med river ner det de har skapat. Och det har du till och med, det har du haft sådana här i podden som har berättat att de har byggt upp stora saker och så river de ner det och så bygger de upp det igen och så river de ner det igen. För att det värsta som finns, det är ju att klättra upp på det högsta berget. Och sen ska du ta dig ner och så ska du säga, vad är nästa berg? Ja, det finns inget högre. Det heter Mount Everest. Det är de där 8878 meter eller vad det nu är. Det finns inget högre. Och det är klart, då hamnar du i den där dalen. Så har du behovet av att växa, då måste man se till att man utvecklar det hela tiden by learning.
Och då, så det finns många människor då som bygger upp någonting och sen nästan som med naturen så river de ner det och Absolut. Bygger upp det igen. Att de kommer med något sådant destruktivt beteende med sig själva.
Absolut. Och det är för att de själva inte förstår att de har behovet av att växa. Så när de hamnar i förvaltning, då blir de deprimerade. Så då måste de se till att bredda plattformen och bygga en djupare foundation. Och sen har du behovet av att ge då. Och alla har inte det behovet, men många av de allra största människorna som har gått på den här jorden och går på den här jorden har behovet av att ge.
Vad får man ut av behovet av att ge?
Det blir
är det största behovet?
Det behöver inte vara det största behovet. Jag skulle säga så att det största behovet av allt är behovet av kärlek. Men det behovet av att ge, det är egentligen så här, vad får man ut av det? Jo, du får en tillfredsställelse. Om du har behovet och sätter du det i kombination med 2 andra, ja, då kommer du känna att du mår bra. Då kommer du känna dig framgångsrik. Och då spelar det ingen roll om du har 0 kronor på kontot eller du har 3 miljarder, det har ingen betydelse. Utan du kommer känna att jag har gjort någonting, jag har tillfört någonting som är större än mig själv. Jag kan sätta syfte, mål och mening till det jag gör varje dag.
Du har gjort massor av fantastiska grejer och intressanta studier. Men du gjorde en också som jag tycker är extremt spännande. Och du ställde en fråga till millennials och sådana som är födda på 60- och 70-talet. Om millennials.
Det stämmer, ja. Jag frågar ju egentligen bara en väldigt, väldigt enkel fråga. Jag frågar ju millenniums, om jag säger millenniums, vad säger du då? Och då har jag konstaterat att den jag frågar frågan till är en millenniums. Och då svarar de ju de här olika orden då. Lugna, positiva, omtänksamma, snälla, nyfikna, ansvarsfulla, ambitiösa, smarta, drivna, sociala och glada. Och det är ju bara wow, man blir ju så himla glad, va. Men då tänkte jag, då måste jag ju fråga sådana som är födda på 60- och 70-talet samma fråga. Om jag säger millenniums, vad säger du då? Och då kommer ju de här då: mobilberoende, bortskämda, självständiga, stressade, lata, digitaliserade, medvetna, kurlade och respektlösa.
Jävla skillnad.
Ja, det är jävla skillnad. Och man kan börja fundera så här, varför är det gapet så stort? Och det är ju kommunikationen.
Och varför känns det att det är något typ av hat mot den yngre generationen?
Ja, det är väldigt, ja, det känns definitivt så. Och det är ju så att man förstår sig inte på. Det är ju det handlar om. Det är ju samma sak som när vi dagligdags så mäter jag CSR-värden ute på bolag. Jag tycker det är superhäftigt. Corporate Health Responsibility. Då mäter vi egentligen det indexet som Millennium tittar på när de söker en ny arbetsplats. Och de söker ju inte en arbetsplats där de får högst lön, utan det är andra frågor de frågar. De frågar: hur ser ledarskapet ut? Hur ser medarbetarskapet ut? Kommer jag ha kul på jobbet? Kommer jag ha möjlighet att växa? Kommer jag det vara flexibelt? Kommer jag ha möjligheten att ge? Kan jag sätta syfte, mål och mening till att gå till jobbet varje dag? Det är de frågorna som Millennium frågar. Men det arbetsgivaren ofta erbjuder, det är ju lön. Och då blir ju det här gapet ganska stort. Och det är ganska intressant att 10 ord som Millennium säger om sig själva, 10 ord som 60- och 70-talister säger om Millennium, inte ett enda ord är samma. Det tycker jag är väldigt intressant.
Verkligen. Och vad ska man göra? Eller hur attraherar man Millennium, skulle du säga?
Vi måste ju ställa om. Om vi nu säger så här, jag är ju född på 70-talet. Och vi måste ju ställa om i attraktionen. Vi måste kommunicera på ett helt annat sätt. Och jag hade en lärare i 9:e klass. Vi satt 3 grabbar längst bak och bankade på varandra allt vad vi kunde. Och mitt under en lektion så sa han så här: grabbar, jag har lärt min hund att svara i telefon. Och så: va? Han har lärt sin hund att svara i telefon. Sen var han tyst så där en 20 sekunder och sa han: ja, men han gör det inte. Och det är klart att man har kommunicerat ut någonting säger ju ingenting om att kommunikationen har gått in. Utan vi måste lära oss av detta. Och om man vill veta någonting om framtiden ska man ju aldrig fråga någon som är äldre än sig själv. Och den är ju väldigt intressant. Så ja, mitt råd är att lyssna väldigt, väldigt noggrant. När man lyssnar så kanske man lär sig någonting. När man pratar och upprepar man bara det man redan vet.
Men något som du också vet och har föreläst på Tony Robbins event,
yes,
flera gånger, det var om affärsplan.
Just det.
Och kan du börja med att gå in på det här, att hur blev det så att du blev så uppmärksammad av Tony på att du gjorde det här så bra?
Det var ju när jag var medlem i Platina Partner fullt ut och vi reste ju i 24 länder tillsammans under 4,5 års tid. Och då frågar han ju frågor, precis som du frågar frågor. Frågorna, svaren finns ju alltid i frågorna. Och det är ju det som är så intressant. Han frågade: hur har du lyckats med din business då? För att han frågade hur det gick och då började det gå bättre och bättre och vi började använda de här verktygen. Och då förklarar jag för honom att jag läste en bok på engelska som heter Good to Great. Och den är skriven av Jim Collins. Han jämför 500 företag på Fortunes lista, varav 15 av dem tjänar 15% mer än de andra 485 i 15 år i rad. Det är ju extremt intressant. Så jag tog hans 254 sidor, tror jag det är, och gjorde till en sida. Så jag visade Tony min affärsplan. Den är skriven på en sida, så här ser den ut. Och då sa han: det måste du föreläsa om, hur man gör en affärsplan på en sida. Och det är klart, disciplinerad handling, disciplinerad kultur, disciplinerad människor, det är ju nummer ett. Att förstå vad man kan bli riktigt, riktigt bra på. Men man måste dessutom förstå sin affärsmodell. Och det är klart, först vem och sen vad. Det handlar alltid om först vem och sen vad.
Så först vem, vad menas med det?
Det menar så här att om du har rätt person, jag är ute och hjälper många stora företag nu och varit på en del internationella företag och jag har märkt att de börjar installera avdelningar där de säger hire for attitude, train for skills, vilket betyder att precis efter Stanfords undersökning på framgångsrika människor så är ju 12,5% av framgången kunskap och 87,5% i attityd, och alla har förebilder gemensamt, vilket betyder att på de här avdelningarna så säger de: du, vi vill inte se dina betyg. Vi vill inte veta hur många högskolepoäng du har. Vi vill fråga dig ett antal frågor. Hur ser du på världen? Vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Och om vi delar samma värdegrund, du och jag, då passar du att jobba tillsammans med oss i våran familj. Och delar vi inte uppfattningarna så kan du jobba någon annanstans. Och det är mycket enklare att lära någon de 12,5% än de 87,5% att ändra på attityden. Det är mycket, mycket enklare. Och det har man insett och det tjänar man mycket tid och energi på i de stora bolagen idag.
Vad är nästa steg man ska tänka på för att göra en affärsplan på en sida?
Man måste vara väldigt, väldigt konkret i, för att få ner de där 254 sidorna till en sida, det är att en 12-åring ska förstå när de läser, vad är det vi gör? Och varför gör vi det? Så ledstjärnan måste vara med i, du måste ha med dina kärnvärden, dina värderingar, din vision i affärsplanen, så att man verkligen förstår vart är vi på väg och varför.
Tydligt. Enkelt,
va?
Enkelt, men dock svårt när man väl sätter sig och ska göra det.
Ja, jag skulle säga så att det är ganska enkelt om man har mallen. Så är det ganska enkelt. Då är det bara att få ner det. Det är klart att man måste tänka lite grann, men det är ju allvarliga saker. Det är ju någonting som ska vara med en kanske för resten av livet.
Skulle du kunna dela med dig av mallen?
Absolut, den ja, då, finns i mitt material.
För då skulle vi kunna göra så här, om det är okej för dig, så kan vi... är det en jättestor mall? Eller?
Nej. Det är så här, i båda mina böcker som finns digitalt, de ligger i mitt digitala visitkort, så finns båda mina böcker och där finns mallen också.
Men vi gör så här, vi har ett nyhetsbrev som går ut till, ja, till alla, så, och då skriver vi, då har vi fantastiska skribenter som lyssnar på det avsnittet, tar ut så här riktiga bra delar ur det, och då kan vi länka till båda dina böcker.
Yeah.
Där de är med där också. Och sen,
absolut,
så kan man ta sig an den här mallen. Vilken bok ligger den här mallen i?
Den ligger i båda.
Den ligger i båda, fantastiskt. Ligger i båda.
Men jag har faktiskt en workshop också som jag kan se till att ditt gäng får över. Så kan de göra workshopen. Det är nämligen så att det finns tre kritiska framgångsfaktorer. Vi har pratat väldigt mycket om en här idag. Nummer ett är produkt, det är ungefär 20%. Nummer två är enkelhet. Det är de andra 20%. Vilket betyder att göra om affärsidén, göra om affärsplanen på en sida. Så du har på framsidan så har du din affärsplan. På baksidan så har du mål, vision och relationer. Då täcker du in väldigt, väldigt mycket. Så 20% produkt, 20% enkelhet, 60% psykologi. Att bemästra de sex mänskliga behoven.
Wow, häftigt.
Mm, det är
spännande.
Fakt.
Jag är bara sugen att skriva ner de verksamheter som jag håller på med nu på det där. Bara gå igenom.
Härligt, bara kör.
Vad brukar man komma fram till när man sätter sig och gör en sån här granskning? För det är ofta, väldigt ofta att man fortsätter med någonting som man kan känna att nej, men det här går bra, nu gör jag på det sättet, jag har alltid gjort det här, och man är lite rädd för förändring.
Mm. Men det som jag har varit med om, det är ju ofta så här, oj, vi har inte tänkt på det här med de här behoven. Att om man säger så här, när jag gjorde om min affärsidé, jag kom tillbaka till Harris Pubbar AB efter att ha varit borta i 5,5 år, och då frågade jag, hur ser affärsidén ut? För det hade jag ju glömt, liksom, hur såg den ut? Och då stod det, Harris Pubbar AB ska genom kompetenta och resursstarka ägare övergripande vårda och utveckla varumärket Harris och dess konceptinnehåll för dess licenstagare, bla bla bla. Och då tänkte jag så här, vänta lite, en krögare kommer ju aldrig läsa ens översta raden. Så jag slängde den i papperskorgen och gjorde en i bilder, och där stod det, nöjda medarbetare och nöjda gäster skapar stålar. När jag visade den för mina krögare, då sa de, den är skitbra, den kör vi på. Så det var den vi använde för att öka omsättningen med 250 miljoner.
Enkelt.
Ja, det var enkelt. Now it's time
for tre sista frågor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag att vi hoppar in nu på en 20, 30 och 40-åring. Att du får ge ett tips till de här tre. Och det kan vara tips att de lyckas mer och nå sina mål, eller så här konkreta grejer med sådana utmaningar som du har uppfattat att den här generationen har.
Mm.
Så vi börjar med att vi snackar lite grann till 20-åringarna. Vad skulle du säga till dem?
Gud vad härligt till 20 år. Alltså jag trodde att jag skulle få önska en låt.
Men du ska, vi gör så här, vi kan börja istället. Shit. Att du får önska en låt, om du
är
vill
sant?
Önska en låt.
Va? Ja, det vill jag. Då vill jag önska You're Not Alone med Kristoffer Gresula, som jobbar mot psykisk ohälsa och gör en turné med Charlie med Aldrig ensam. En fantastisk låt som hjälper många unga människor mot psykisk ohälsa och rädda liv.
Thank you.
ett tips till en 20-åring då skulle jag säga så här: res mycket, se hur det ser ut i verkligheten, titta inte igenom din mobiltelefon och tro att det som är där är verkligheten, utan lär dig lägga undan telefonen, ha den absolut inte i sovrummet, strängeligen förbjudet, skaffa en gammal hedlig veckaklocka, lägg ut telefonen, det får inte vara det första du rör på morgonen och det sista du gör på kvällen, utan det ska helst vara den du tycker mest om i ditt liv.
Och till 30-åringarna?
30-åringen, ja, samla information utifrån alla dina resor, fortsätt resa, besök olika kulturer, och det börjar bli dags att bestämma sig, så börja fundera på: vad vill jag bidra med till en bättre värld?
Jättebra. Och till 40-åringarna?
Usch, umgås jag med så gamla människor, höll jag på att säga. Nej, vad skojar jag. Njut av vänner och bekanta, och ta med dig det här med vad framgång egentligen är. För framgång, det är att ha riktigt goda relationer med din mamma, pappa, dina vänner och dina bekanta. Och sätt gärna ner vilka 5 personer du kan ringa mitt i natten och be om hjälp. För det kommer tillföra mycket. När jag gjorde det första gången så fick jag bara ihop 3. Men nu vet jag vart jag ska ringa när det verkligen händer och vilka som är på riktigt.
Jag måste säga att det har varit helt fantastiskt att ha det här. Alltså, wow, vilket jäkla avsnitt.
Oh, magiskt. Tänk att jag är här. Det är inte klokt.
Det är så himla häftigt. Jag är bara sugen att sätta mig och bara lyssna på det här igen, skriva ner och sen också läsa den här infon om affärsplanen och hur man går igenom sitt liv och lär mig mer om de här 6 behoven.
Ja, de kommer du ha nytta av på din resa framåt, Alex. Det kommer tillföra så mycket.
Hur ser tiden ut för dig nu? Vad har du i fokus och vad lägger du mest tid på?
Jag har lagt väldigt mycket tid och lägger mycket tid med... Jag har ju en liten bisyssla där jag är vd för Storebadet Health. Och vi jobbar ju med COR-index, och vi har intervjuat 47 000 människor under 25 års tid på svenska arbetsplatser. Så vi är ute och mäter COR-index på olika arbetsplatser och hjälper till med åtgärder för hur de kan må bättre. Och sedan så gör jag ju rätt så mycket föreläsningar. Så att jag fick ju en rekommendation från Kjell och Thomas att jag skulle inte jobba för ett bolag när jag hade jobbat med mitt bolag och min koncern i 10 år, utan jag skulle jobba för många. Så då anmälde jag mig till Talarforum och tänkte att det kommer väl bli 10 stycken uppdrag sådär, och jag kommer jobba med UF-elever och hjälpa dem och så. Jag jobbar jättemycket med UF-elever och jag älskar det. Men jag fick ju då 114 föreläsningar första året.
Wow.
Så det blev lite att göra. Men jag älskar det alltså. Man vågar ju inte säga det att man egentligen... alltså hade man inte behövt ta betalt överhuvudtaget så hade jag inte gjort det. Utan det är bland det bästa som finns, att kunna dela med sig av kunskap och glädje till andra människor.
Ja, det är så fantastiskt alltså. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta mer, hur gör man då?
Enklast min hemsida magnushelgesson.se. Jag finns på Instagram, där brukar jag lägga ut lite sjuka grejer när jag är ute och skojar lite med mina olika åhörare och sådär. Och vill man boka mig kan man göra det via Talarforum eller via min hemsida direkt.
Och din hemsida, det är bara
magnushelgesson.se.
Ja, inte svårare än så.
Nej, enkelt ska det vara.
Stort, stort tack Magnus att du kom hit. Det har varit en stor ära att ha dig med. Och extremt mycket kunskap som jag har fått. Och jag är övertygad om att lyssnarna har fått det också. Så ett stort, stort tack.
Gud vad härligt, tack så mycket. Och det bästa finns i framtiden.
Fram Gang Spotty with Alexander Polaros.
Jag funderade lite på så här, vilken person ska man ha som avsnitt 300? Det är väldigt speciellt. 100 är speciellt, 200 är speciellt, 300 känns lite speciellt. Men när jag satt och spelade in det avsnittet med Magnus så kände jag att wow, det här var så himla bra och jag har fått med mig så himla mycket på det här, så att det är han verkligen värd och jag är så tacksam att han också var med. Så att kom ihåg, vill du ha den här affärsplanen, gå in på framgangspodden.se där du prenumererar på nyhetsbrev, så skickar vi ut det där, eller lägger ut på min LinkedIn, eller så läggs den också ut i Framgångspodden VIP på Facebook. Kul att du lyssnar, jag vill verkligen ödmjukast tacka igen för att du lyssnar. Jag lär mig som sagt massor, jag hoppas du gör det också. Är det någon gäst du vill ha? Jag lyssnar kort och gott så här: jag tar in de gästerna som ni vill lyssna på. Skriv till mig
på någon av de sociala kanalerna. Vi samlar in allting. Du kan också skicka ett mejl, alexanderpahlros@framgangspodden.se. Vi samlar in allt, vi kollar på allting. Vi lyssnar, vi tittar, vi kollar. Vi försöker skapa det contentet som jag är intresserad av och ni är intresserade av. För då tror jag det blir absolut bäst. Nästa avsnitt, om vi avslöjar det, så är det ett avsnitt om relationer som också blev jättebra. Och det är ett best of-avsnitt. Och ett som jag har fått jättemycket feedback på, bra feedback, är det senaste best of-avsnittet. Så har du inte lyssnat på det, så är det faktiskt också ett toppavsnitt i Framgångspodden som extremt många har lyssnat på. Det är hundratusentals. Och det är hur man klarar sina mål. Det är de absolut bästa sakerna som har sagts på de här 300 avsnitten, hur man klarar sina mål. Så det finns best of. Det kom ut för ungefär en månad sedan. Lyssna in det också. Men ja, man vill bara prata på här. Jag måste faktiskt hänga lite med Elvis nu. Nu måste jag gå till honom. Så att jag ska gå och leka lite med honom. Ha en härlig dag. Ha det bäst. Stor, stor kram.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.